Så där, varsågod och sitt. Det är svårt att inte tänka så här när man står och lovsjunger i Johanneskyrkan. Vad välsignade vi är med fantastiska lovsångsteam, och ni har fått möta ett av dem. Tack så mycket, Lasse och gänget. Låt oss be. Jesus, du har gett oss Bibeln. Vi har något handfast, konkreta ord, och inte bara något osynligt, jobbigt och svårt kanske ibland. Utan vi har konkreta ord från dig att hålla fast vid och luta hela vår livstyngd emot. Och vi ber att du ska tala till oss idag. Tala genom ditt ord. Och förvandla oss på djupet. Samhällsansvar är temat idag. Och jag ska läsa från, inte från Matteus. Jag kör en gammaltestamentlig text idag. Från Jeremia. Och vad som händer är här nu i texten att vi kommer rakt in i ett brev som Jeremia skriver till delar av Israels folk som har blivit deporterade. De har blivit förflyttade från det egna landet till Babylonien, ett främmande land, och levde där. Så här låter den första delen av Jeremia, alltså profeten, den här stora profeten Jeremia i Gamla testamentet. Jag läser från kapitel 29 i Jeremia, vers 4-7. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg era hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för dem. Ty, och här kommer den viktiga förklaringen, ty dess välgång är er välgång. Till konfirmanderna kan jag säga, jag ska inte prata om att avla söner och döttrar, men jag har två punkter och en huvudpoäng. Så ska vi se om ni kan hänga med på det. Men det var som sagt då samhällsansvar. Vad är det? Handlar det om att engagera sig politiskt? Ska vi skapa lobbygrupper? Ska vi mobilisera företagare här i stan att göra en insats? Handlar det om att vara en central aktör i civilsamhället? Om du spontant nu tänker så här, ja på någon av de här frågorna, så skulle jag vilja utmana dig idag. Och har du inget annat svar, helt blankt, så kanske jag också kan få utmana dig lite idag. Det är förstås inte så att det är fel att göra några av de här sakerna som jag precis har nämnt, att engagera sig politiskt, lobby och så vidare. Men lyssna nu. Kyrkan har inte ett samhällsansvar som om samhällsengagemang eller samhällsansvar var en aktivitet som några gör eller som vi gör som individer. Vårt gemensamma liv är vårt bidrag till samhället. Vad då för något? Jo, att vara kyrka är vårt sätt att ta samhällsansvar. Och när vi tar det här varandet, att vara kyrka på största allvar, vilket sannoliken inte är passivt, det tar tid att förbereda lovsång och alla möjliga grejer. Om vi tar det på fullaste allvar, då tror jag de här frågorna som jag började med hamnar i ett helt annat ljus och ibland kanske blir irrelevanta. Så huvudpoängen. Kyrkan har inte ett samhällsansvar. Vi är ett samhällsansvar. Men första punkten här måste vi bara reda ut vad då gemensamt liv är ett samhällsansvar. Och för att begripa det här då, varför kyrkan tar an samhällsansvar genom att vara just kyrka, så behöver vi prata lite om det här med politik och det här begreppet politik. Så det blir min första punkt. Vad är det här? Varför är kyrkan ett samhällsansvar? Och det har att göra med det här ordet politik att göra, som vi kanske inte alltid använder så ofta. Men lägg märke till att Bibeln är full av politik. Vad kallas Jesus? Kung, herre och frälsare. Precis som kejsaren, den politiska, stora politiska aktören vid den tiden då Jesus föddes och levde. Vad kommer han med? Guds rike. Också en politisk term. Och jag tror att två missförstånd gör att vi kanske missar den här politiska sprängstoffet i de här bibeltexterna och terminologin och implikationerna av politiska implikationerna. Och det första missförståndet är ungefär så här: kyrkan är religion och politik är något annat. Ungefär så här tror jag vår kultur uppfattar religion, ofta som något inre och privat. Medan politik då hör till det här offentliga, ni vet, politiken, vetenskap och allt sånt här. Och enligt, om man tänker så här då blir ju religion i motsats till politik, eller möjligtvis något annat än politik. Kyrkan är religion och håller ju inte på med politik och engagerar sig i samhället och sådär. Så det är ett missförstånd som gör att vi kanske missar kyrkans politiska roll. Ett annat missförstånd är att samhällsansvar, politik och sånt där i grunden handlar om partipolitik. Och partipolitik ska ju inte kyrkan blanda sig i, kan man tänka. Och om vi tänker då att samhällsansvar eller politik i största allmänhet är då först och främst partipolitik, och utgår då ifrån att kyrkan som organisation inte ska liksom ge sig in i partipolitik, och det är nog klokt att hålla sig utanför partipolitiken som kyrka, då blir ju på något sätt konsekvensen att då får väl jag som individ då ta med mig mina värderingar från kyrkan och ge mig in i partipolitiken för att påverka samhället därifrån. Men politik eller samhällsansvar och det som händer i det gemensamma offentliga är mycket mer än partipolitik. Vilket parti man röstar på eller vilket parti man engagerar sig i. Man skulle kanske kunna säga lite förenklat då att det finns fyra sätt att interagera i samhället mellan olika personer, organisationer, föreningar och aktörer. Det första är döda de andra, utplåna dem. Det är bara vi som ska vara kvar. Det är ganska drastiskt, men om ni tänker på Jesu tid så det var en ganska vanlig strategi. Tvinga de andra att göra som vi vill på ett eller annat sätt. Kanske genom visst väldigt så här rigid lagstiftning eller system av olika slag då. Det tredje alternativet, driv bort de andra. Och så har vi ett fjärde kvar. Vad kan det vara? Samarbeta med de andra i vettiga kompromisser. Det vill säga, gör politik. Och här är då nu får ni kanske spetsa öronen, för nu har jag pratat om det här begreppet politik länge. Politik är i det här sammanhanget att forma ett gemensamt liv i samhället bland människor som har väldigt olika bakgrund, olika åsikter, olika tankar och om det ena och det andra. Att komma överens, att fördela resurser och lösa problem tillsammans. Och partipolitiker, de gör politik på en nationell nivå, kan vi säga. Men politik finns överallt. Såvida vi inte dödar och utplånar varandra, utan samarbetar. Några har en båtbrygga ihop och samarbetar runt ett gemensamt problem. Det är politik. Några hjälper flyktingar tillsammans. Det är också politik. Så politik är något vi alla gör. Och det finns på alla nivåer. Och kyrkan med. Kyrkan är inte mindre politisk än någon annan aktör i samhället. Men kanske en annorlunda, förhoppningsvis, politisk aktör. Nu ska vi landa lite nu då i min första punkt här. Varför tar då kyrkan samhällsansvar genom att vara kyrka? Vi betonar på det här att vara och inte ha liksom ett samhällsansvar. Ja, om vi tar de här fyra alternativen som jag pratade om förut. Då, så vill det inte kyrkan dödar, tvingar eller fördriver de andra aktörerna i samhället eller personerna och organisationerna. Utan hitta gemensamma lösningar tillsammans med andra. Då är hon minst lika politisk och lika samhällsengagerad som vilka andra aktörer som helst. Och inte bara det. Tänk också så här, när Gud griper in och anden verkar, då formas ett högst konkret sätt att leva tillsammans runt Kristus och till Faderns ära. Och vad är det konkreta säcket? Jo, det är relationer, det är gudstjänster, det är konfa, det är alla möjliga olika saker. Sätt att liksom hantera ekonomin tillsammans, ta beslut och diverse olika saker. Och det är denna barmhärtighetens gemenskap som vi kallar det i Johanneskyrkan. Det är det här vi kan erbjuda till samhället. Barmhärtighetens gemenskap får smitta av sig, inspirera och liksom vara någonting som sker mitt ibland alla andra i samhället. Då kanske någon frågar sig, men är inte kyrkan ofullkomlig? Jo, definitivt. Bidrar inte andra aktörer i samhället med god politik och samhällsansvar? Ja, inte sällan blir kyrkan överglänst. Men, lyssna nu, det kyrkan kan erbjuda är sin kropp. Kristi kropp. Vilka vi är, hur vi fungerar tillsammans, hur vi interagerar, vilka relationer vi har, vilka praktiker det är. Hur vi hanterar pengar, hur vi bemöter varandra, hur vi sjunger med full hals i lovsång till Gud. Det är det vi har att erbjuda. Inget annat. Om vi säger att kyrkan har ett samhällsansvar, då låter det som det här ansvaret en viss sorts aktivitet. Som kanske några särskilt utbildade eller anställda personer gör. Men om vi säger att kyrkans gemensamma liv är det samhällsansvar vi kan erbjuda samhället. Då säger vi ungefär så här. Gud har gripit in. Gud har börjat göra någonting med oss. Gud har börjat att upprätta mänskligheten. Och det syns lite grann i vår gemenskap. Och så kan vi vara ett hoppets tecken. Guds svar på samhällets problem är inte ett EU-projekt först och främst. Utan små till synes obetydliga gemenskaper som kallas kyrkan. Ja, det var första punkten. Det här med om politik och kyrkan. Min andra punkt är att kyrkan är ett samhällsansvar genom att vara avskild från folken, alltså annorlunda. Och samtidigt visa djup solidaritet eller samhörighet med samhället eller med aktörer och människor i vårt samhälle. Och nu kommer vi lite tydligare till dagens text då. Och som jag sa så är det här ett brev som den här profeten Jeremia skriver till folket i landsförvisningen eller i exilen. Och vad som har hänt är, det är att den här fruktade kung Nebukadnessar, kungen i Babylonien, har totalt krossat Jerusalem på 500-talet före vår tideräkning. Och de israeliska politikerna på den här tiden hade svikit folket och fört landet in i total tragedi. Inget land hade man nu längre riktigt. Ingen makt. Och Israel hade kuvats, hade tryckts ner av den här mäktiga stormakten Babylonien. Det kanske är lite som om Ryssland skulle trampa in här och bara jämna Stockholm med marken. Och vad ska de nu göra där i landsförvisningen då? Tänk att några av oss får flytta till Moskva. Vad ska de göra där då? Ja, de kan ju inte döda babylonierna, det här alternativet ett, att interagera. Det har de inte makt och möjlighet att göra. De kan inte tvinga dem heller att följa deras vilja genom lagstiftning eller dylikt, alternativ två. Och de kan heller inte driva babylonierna på flykten. Det blir snarare varit tvärtom, att de har drivits bort. Alternativ nummer tre. Det finns bara ett alternativ kvar. Ja, kanske man kan ge upp totalt. Men det Jeremia säger, det är att gör alternativ fyra. Gör politik. Det vill säga skapa gemensamma lösningar. Be för staden som ni har kommit till. I den mån det går får man väl lägga till här. De kanske inte hade helt så stort handlingsutrymme, men ändå. Och man förstår mellan raderna när man läser Jeremias bok att Jeremia tycker att det här är bra. Äntligen skulle Israel sluta upp med våldet. De här andra alternativen. Döda de andra, tvinga de andra eller liksom skjut bort de andra. Och istället göra politik. Men hur ska man som en minoritet i förskingringen göra politik då? Jo, å ena sidan så ska de, som jag var inne på, vara avskilda, annorlunda. Och i texten så står det att Jeremia understryker här att att det är Israels Gud som talar genom honom. Och att Israel då, Guds folk, är just Guds folk. Vad betyder det? Vad betyder att vara Guds folk? Jo, det är att ha Gud i centrum av sitt gemensamma liv. Att ha sin främsta lojalitet och överlåtelse till Gud. Och det är på detta sättet de ska vara annorlunda, genom att sätta Gud i centrum. Men samtidigt då så står det ju då att de ska ha någon form av solidaritet med babylonierna eller de andra folken som inte har Gud i centrum. För Jeremia uppmanar dem att göra det här, och det här är ganska... I avslutningen, i sista versen, vers 7, så uppmanar han israeliterna eller Guds folk att göra något som jag tror var otroligt provocerande. Han säger så här: gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be för den. Det här kan ju låta jättefina ord. Vad härligt och mysig Jeremia och talar om. Vi ska vara så snälla och härliga bland folken. Men då måste vi komma ihåg, för vilka är de ska göra allt? Och för vilka ska de be? Babylonierna som nyligen har krossat dem, för fienderna. Och vad är det de ska göra? Och vad är det de ska be om? Jo, det talas om välgång och om att blomstra. Och den hebreiska termen som finns bakom här är det här ordet shalom som man kanske har hört talas om någon gång. Brukar ibland översättas som välgång och ibland som fred. Och det handlar på något sätt om att hela skapelsen ska vara som den är tänkt att vara. Människan har rätt relation till Gud. Människor emellan är det fred och försoning och rättvisa. Och att människan också har rätt relation till skapelsen. Det är det de ska be om. Att allt ska vara så som Gud har tänkt. Allt ska vara fantastiskt. De ska be för fienden och hoppas och verka för att den främmande kulturen ska blomstra i den djupaste bemärkelsen. Och så kommer han till, så kommer Jeremia till liksom att han förklarar varför de ska göra det här. Och så säger han så här: ty dess välgång är er välgång. Stadens, den främmande stadens välgång är er välgång. Här kommer solidariteten, samhörigheten in i bilden. Och jag tror att vi ska tänka så här, att det inte först och främst då att Israels folk här skulle liksom utropa så här: hallå, hallå, lyssna på oss här nu. Vi ska lösa alla era samhällsproblem. Jag tror inte det är riktigt det. Som om de, så att säga, vi ska lösa alla de andras problem. Utan vad Jeremia verkar vara ute över är att de ska leva där som lite annorlunda människor. Men samtidigt vara tillsammans med och dela babyloniernas vardag. Och förhoppningsvis tillsammans kunna hitta vägar vidare. Och det här med solidaritet och samhörighet. Er välgång är vår välgång. Och på ett vardagligt plan handlar det ju om någon slags ödesgemenskap, eller vad man ska säga. Drar skogsbranden fram, då drabbar det ju inte bara dem, utan det drabbar ju också oss. Och ytterst då, hela mänskligheten är vävd i ett stycke. Det som händer på andra sidan jordklotet drabbar oss på ett eller annat sätt, förr eller senare. Och tvärtom, vi sitter ihop. Blomstrar de, så blomstrar vi. Och tvärtom. Men nu måste vi bara stanna upp en liten stund och fundera på: hur går det ihop att kyrkan och Israels folk för länge sedan skulle vara avskild från samhället och samtidigt i djup samhörighet med samhället? Hur går det ihop? Är det inte en motsats det här? Nej. När vi är annorlunda genom att sätta Gud i centrum, då är det som att alla bitar faller på plats och får sin rätta roll. Den som älskar Gud över allt annat kommer inte längre se medmänniskan som en konkurrent, utan hon ger sig helt och fullt till att älska sin nästa. Så avskildhet och samhörighet hör ihop. Att inte ha Gud i centrum och vara annorlunda, det kallas för avgudadyrkan, eller Jeremia kallar det för avgudadyrkan. Och vad betyder det? Ja, men det betyder ungefär så här: när vi gör makt till vårt yttersta kommer vi alltid vara rädda för att förlora den, och vi kommer fokusera på att bevaka våra intressen. Om vi som kyrka sätter oss själv i centrum istället för Gud, kommer vi kväva de andra och kanske driva bort dem. Det bästa sättet att ta samhällsansvar är att ge sig hän till kyrkans gemenskap och bit för bit lära sig älska Gud över allt annat. avskildhet i den betydelsen att vi är annorlunda genom att sätta Gud i centrum, leder till djup solidaritet och samhörighet. Och också i solidariteten möter vi nog ofta lite förvånande Gud. Ja, nu har ni lyssnat tålmodigt. Nu ska jag gå in för landning, så vet ni det. Var är det vi har pratat om idag då? Vad är huvudpoängen? Jo, jag har ju tjatat lite om att kyrkan inte har ett samhällsansvar i betydelsen som att samhällsansvar skulle vara någon slags aktivitet som vi gör som individer eller som några anställda gör eller något i den stilen. Utan kyrkans gemensamma liv är det samhällsansvar som vi kan ge till samhället. Och hur tar vi då ansvar? Jo, genom att vara annorlunda, genom att skilja ut oss, genom att älska Gud över allting. Och därmed i djup solidaritet och samhörighet blir vi fria att tjäna och älska nästan. Det är inte en motsättning mellan varandra det här. Och igen kanske någon undrar, är kyrkan perfekt? Nej, verkligen inte. Men det är svårt att komma runt den här sanningen om man läser Bibeln. Ju mer kärlek till Gud, desto mer kärlek till nästan. Ju mer Gud, desto mänskligare och generösare blir vi. Och de glada nyheterna, det är att vi inte är lämnade åt oss själva, utan att Fadern har sänt sonen för att vi ska kunna stå med sonen och i andens kraft ropa Abba, Fader, ungefär min älskade pappa. Vi dras in i sonens nära, djupa relation med Fadern i andens kraft. Det är vad vi kan ge den här världen. Och det betyder inte, hör nu noga, det betyder absolut inte att vi ska lägga ner allt vi gör och flytta ut i skogen och bara sitta och meditera på en stubbe. Men vad jag säger är att det är svårt att ge ett hållfast, långvarigt bidrag till samhället om vi inte växer i kärleken till Gud och därmed formar ett gemensamt liv i solidaritet och samhörighet som får smitta av sig. Eller man kan formulera det som Johannes uttrycker i både sitt evangelium och i breven. Om vi hatar varandra, hur ska vi då kunna vara ett tecken för världen? Men om vi älskar varandra så börjar folk undra, vad är det som händer där? Vad är det för något? Och nu ska vi komma tillbaka till det där, de här frågorna i början. Är det då fel att engagera sig politiskt? Nej, det är det inte. Det kanske är så att ibland ska vi engagera oss, ha ett partipolitiskt engagemang. Ibland kanske det är så att vi ska starta någon form av lobbyverksamhet. Vi kanske ska demonstrera. Vi kanske ska vara en central aktör i civilsamhället. Det är mycket möjligt. Men kyrkan har ingen annan metod, inget för samhällsansvar, än att vara nådens skola där vi lär oss älska Gud och därmed älska vår nästa. Det är vår metod, eller inte knappt en metod, det är bara det som är kyrka. Det är där vi börjar. Och sen får vi ta, hur ska det då det här samhällsansvaret se ut rent konkret? Ja, men det tror jag ganska mycket är från fall till fall, från exempel till exempel. Hur ska det vara just nu? Men jag tror vi behöver börja i det gemensamma livet. Så inte det här vi gör här ser ut som någon sån, nej, men det är inte, liksom, det är bara en liten grej som vi gör för själen. Det har ingenting med samhällsansvar att göra. Tvärtom, vi måste kasta oss in i gudstjänsten, i gemenskapen, för att kunna ta ett långvarigt samhällsansvar på djupet som förvandlar och har någon slags livskraft. För det är där vi lär oss älska. Vi lär oss bli älskade av Gud och älska andra. Utmaningen då till sist. Vad är utmaningen för oss? Det är ju ungefär det här. Vill du lära dig älska Gud? Och därmed dras in i Guds tysta samhällsrevolution. Jag tror det är där det börjar. Och sen måste vi förstås också gå vidare till nästa fråga och ställa oss. Hur kan vi ta konkreta steg i att växa i vårt samhällsansvar? Eller kanske bättre att säga engagemang. Ansvar kan ju låta som att vi är jätteviktiga. Det vet vi inte. Men vi kan engagera oss och får vi se vart det tar vägen. Låt oss be. Tack Gud för att du är passionerat överlåten till oss som mänsklighet. Och du lämnar oss inte åt oss själva utan älskar var och en av oss. Både de av oss som liksom offentligt på något sätt bekänner oss till dig och finns med om en kyrka, till en kyrka, och även andra människor som inte gör det. Du älskar oss alldeles oavsett. Din sol går upp över som, både över onda och goda som det står i Bergspredikan. Både över rättfärdiga och orättfärdiga. Och hjälp oss att älska dig mer så att vi får blick för, för alla människor som behöver din hjälp på ett eller annat sätt. Om det så är en matkasse eller gemenskap eller förändrade samhällsstrukturer eller vad det än må vara. Men låt oss börja i det som är kärnan. Du. Och låt hjälp oss att sätta dig i centrum så att vi får rätt förståelse för hur allt annat ska fungera. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.